Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Det är få ord som är så missuppfattade som ångest. I veckans avsnitt går vi igenom vad ångest egentligen är, lär dig sätta ord på dina upplevelser och ger dig en väg framåt när känslorna tar över. Det är få ord som är så överanvända idag som stress och ångest. De har börjat användas på ett dramatiskt sätt för minsta lilla obehag. Ofta för att det skapar en frizon. Du blir helt enkelt räddad och får dispens för oansvariga, knepiga eller rent av otrevliga beteenden. Och det är rimligt. Din omgivning vill ju att du ska må bra och blir ju oroliga. Speciellt om de själva aldrig har haft ångest och vill visa respekt, eller kanske framförallt om de har haft panikångest och vill göra allt de kan för att din värld ska sluta skaka. När du egentligen menar att du känner dig lite stressad. Så när du senast sa "jag har ångest", vad menade du då? I det här avsnittet så tänkte jag att vi ska ta ett par första steg tillsammans för att reda ut din ångest och hjälpa dig att få perspektiv när känslan är där och ge dig ett bra intro till vad du ska göra när det händer. Ångest. Det är när du känner en stark rädsla eller oro trots att det inte finns någon fara. Din rädsla kan bli så stark att den tar över ditt liv, begränsar din vardag och hindrar dig från att göra vanliga saker. Skruvar du sedan upp volymen på din rädsla ytterligare, förbi ångest, så når du till en panikångestattack. Då är din rädsla så stark att du tappar kontrollen över din kropp. Du börjar svettas, blir yr, händerna domnar, hjärtat slår ovanligt snabbt, du får svårt att andas och ha tunnelseende. Det är vanligt att börja med en känsla av oro och stress inför en situation som sedan ökar i volym och övergår till ångest. Men det är inte så här de flesta använder ordet ångest i sin vardag. Det har blivit ett slarvigt samlingsnamn för jobbiga känslor. Det används för att beskriva mycket. Allt från lätt oro, stress, tvivel, tidspress, pinsamheter och skuldkänslor. Till såklart faktiskt ångest. Men många terapeutiska arbeten handlar om att packa upp ordet ångest för att kunna få perspektiv och bearbeta de faktiska känslorna. Till exempel, nej, du har inte ångest. Du känner skuldkänslor över att du var elak och borde be om ursäkt. Eller nej, du har inte ångest. Du är ledsen och känner dig maktlös inför faktumet att du och din mamma förmodligen aldrig kommer att förstå varandra. Eller nej, du har inte ångest. Du känner dig dålig inför din familj. Och istället för att reda ut att deras vilja är deras vilja och inte din vilja, så springer du stressad runt och slänger kyliga kommentarer som ingen vill lyssna på eller förtjänar. Men istället för att fokusera på vem som säger vad, vilket språk vi använder och vad ångest egentligen är och hur andra beskriver sina känslotillstånd, så vill du reda ut dina egna. Därför ser jag en poäng i att du ska sätta fingret på din upplevelse i det här avsnittet. Så låt oss gå igenom 5 begrepp som alternativ till en generell ångest för att hjälpa dig att förstå var du befinner dig och hur du ska hantera den bättre. Nummer 1. Prestationsångest. Det är rädslan för att du inte kommer att kunna göra något så bra som du vill. Så vad betyder det konkret? Jo, du har satt höga krav på dig själv utan att vara säker på vad du ska göra. Du har tagit på dig ett stort ansvar som du aldrig har gjort förut. Du har fått en uppgift som du inte vet hur du ska lösa. Du står inför ett vägval där du inte vet vilket beslut du ska fatta. Du tycker att det är jobbigt att säga nej till en vän som du vill vara schysst mot. Och nu när du vet vad det är, hur ska du hantera den? Genom rätt perspektiv. Om du vill utvecklas så ingår prestationsångest. Du vill se den som mjölksyran du får när du tränar dina mentala muskler. Om du har ambitioner och vill göra saker, vill utvecklas och bli bättre, då kommer du att behöva ta på dig saker och vara med i situationer som du inte vet om du klarar av. Det är så du tvingar fram det bästa ur dig själv. Du behöver prova saker och försätta dig i situationer som du inte vet var de leder. Du behöver inte alltid nå hela vägen fram, men du lär dig att göra bättre nästa gång. Du ska gå för det du vill, oavsett hur du känner. Och på den resan så är prestationsångest en stor del av det, och du vill gå med på det. Tyngre vikter, mer träningsverk, större muskler. Nummer 2. Handlingsförlamad ångest. Handlingsförlamning har du när du vet vad du behöver göra, men skjuter på det. Vad betyder det rent konkret då? Jo, du har en lång lista över saker som du vill göra. Du känner att du har framtiden för dig och många möjligheter, men istället för att ta tag i de sakerna du har på listan så gör du ingenting, eller väldigt lite, och känner att du inte kommer närmare dina mål. Eller du har en känsla för något som du vill göra, men istället för att ta tag i det så hoppas du att du kommer lösa sig i framtiden. Eller du är fullt upptagen med flera olika projekt och aktiviteter på dagarna, flera hobby, sporter, vänner, jobb och familj, men det finns något som du egentligen vill göra, som betyder att du måste sluta med någonting annat. Men det gör du inte. Så, vad ska du göra med handlingsförlamad ångest? Det här beteendet förstör ju dina och många andra människors möjligheter. Du har kunskapen, resurserna finns, insikten finns också, men du gör ingenting. Och då måste det bli livsviktigt för dig att byta ut handlingsförlamad ångest till den mjölksyran vi pratade om tidigare. Så att du får prestationsångest istället. När du kastar dig ut och gör saker som du vill göra men är lite läskiga, som tar dig framåt. Nummer 3. Tvångstankar och fixering. Det är när du har fastnat vid något eller någon som får alldeles för mycket fokus i ditt liv. Så vad betyder det konkret? Det känns som att du måste tänka på en person, eller kanske på ditt företagsförsäljning, eller ett problem du står inför hela tiden. Du ältar och nöter det om och om igen. Och om du slutar för en stund så känns det som att någonting är fel, så då börjar du tänka på det igen. Eller du måste tvätta händerna 20 gånger om dagen, annars känns det som att världen går under. Eller du slutar aldrig googla på nya diagnoser eller symptom på dina egna, ofta påhittade problem, och när du inte har fastnat i din agorafobi så misstänker du att du har fått cancer eller utvecklat de första tecknen på bipolaritet och behöver medicin omgående. Eller du måste ha 7% kroppsfett, annars är du ful och tjock. Eller du måste gå en specifik väg till jobbet, eller så måste dina kläder hänga på ett visst sätt i garderoben för att du ska kunna slappna av. Så, vad ska du göra med fixerad ångest eller tvångstankar? Du och jag, precis som de flesta andra, är fixerade vid saker. Det blir vi hela tiden. För många är det någonting som går att rikta, som en styrka, som gör dig driven och handlingskraftig. Du kommer genom ditt liv i perioder leva med hookups, kan vi kalla det för, på hur saker ska vara, på vilket sätt du vill leva eller vad som är viktigt för dig när du jobbar. Det kan handla om detaljer, att du är bra på att förlora dig själv i kreativitet, eller hur du ser till att dubbel- och trippelkolla kalkylen innan du fattar ett avgörande beslut. Det finns en poäng med att du tycker om att ta hand om din hygien, såklart, eller att du gillar att ha städat runt omkring dig. Men i perioder av ovanligt hög press, ibland trauma eller kriser, så kan den här typen av lätta fixeringar gå överstyr. Då blir de till fasta punkter som kan göra dig manisk. När du bara måste nå ett mål, bete dig på ett visst sätt eller bli älskad av en viss person som ofta inte älskar dig tillbaka. Behovet av kontroll kan då övergå i störningar, ätstörningar, missbruk eller destruktiva relationer. När du upplever att någonting får alldeles för stort fokus och det känns som att ditt liv börjar kretsa kring det, då finns det ett stort värde i att söka upp ett proffs för att få hjälp att släppa det maniska. Så boka ett digitalt KBT-samtal som en start eller hitta någon specialist för just din specifika fixering. Problemet, som med vilket missbruk som helst, är tyvärr ofta att du är för rädd, stolt eller att du skäms för mycket för att söka hjälp innan det har gått för långt. Och om du känner dig träffad, så fatta beslutet nu. Det blir annars så lätt att du begränsar en stor del av ditt liv på grund av något som du faktiskt skulle kunna ha blivit av med. Eller efter ett par bra år av samtal och rätt träning, eller i de svårare fallen kombinerat med rätt medicinering, har en så mycket lättare vardag tillsammans med. Nummer 4. Är just ångest. Och det är i det generella fallet när du har en stark, jobbig känsla i bröstet som du inte vet var den kommer ifrån eller hur du ska hantera. Vad kan det betyda konkret då? Ja, dels att du är en människa och då så uppstår ångest i ditt bröst. Ovissheten i livet kommer att göra att du har perioder av lättare existentiell oro eller ångest. Men vägra acceptera de jobbiga känslorna rent passivt när det finns mängder med metoder för att minska dem eller bli av med dem helt. Du skulle bli förvånad om du visste hur många som utsätter sig för känslor av tryck för bröstet genom för höga doser av koffein, socker eller nikotin, som såklart väldigt enkelt går att skära ner. Kopplingen mellan ångest och stillasittande är bevisad. Om du rör på dig för lite så är det som att beställa jobbiga känslor i kroppen. Om du ökar din träning till flera motionspass i veckan så kommer mycket av din vardagsångest försvinna. Har du inte sett solljus på ett tag? Käka D-vitamin. Har du stressat under en längre tid eller sovit dåligt? Då får du räkna med en molande känsla i bröstet helt utan anledning. Är du bakfull? Förstå att du inte behöver ha gjort bort dig för att känna att du har gjort bort dig. Alkohol triggar den delen av hjärnan som sätter igång oro och rädsla i onödan. Bakfylla är det perfekta tillfället att måla upp helt orimliga katastrofscenarion. Så se till att du inte tar dem på allvar. Har du ljugit om något, lovat saker du inte kan hålla, överdrivit dina prestationer, startat en konflikt eller köpt någonting alldeles för dyrt, eller gjort saker du ångrar, red ut dem då. Ingenting blir lättare för att du väntar. Men på samma sätt här, kan du inte reda ut var den kommer ifrån? Har du provat allt det jag pratade om precis? Låt då den inte bara vara. Sök upp ett par proffs. Någon som kan kroppen. Någon som kan psyket. Och börja lära dig mer om dig själv. Nummer 5. Panikångest. Det är när du upplever väldigt starka känslor av rädsla eller panik. Volymen på rädslan är så uppskruvad till max att din kropp försvarar sig mot livsfara. Och din upplevelse kan ge andnöd, yrsel, hög puls, skakningar och smärtor i bröstet. Ett par minuter eller ibland flera timmar. Vad betyder det här konkret då? Jo, du kan ha blivit traumatiserad av en person eller en händelse och fått ett djupt emotionellt ärr. Blivit rejält utskälld som barn, inlåst i en hiss, fysiskt slagen, förlorat en närstående, utsatts för övergrepp, upplevt stark turbulens i ett flygplan eller blivit inrullad i en matta på gymnastiken. Din hjärna kopplade ihop händelsen med en total förlust av kontroll och livsfara. Nu finns kopplingen till händelsen kvar, trots att hotet inte är där längre. Så när någonting påminner dig om den ursprungliga händelsen, då triggas en onaturligt stark reaktion som gör att du känslomässigt reser tillbaka i tiden och får uppleva det igen. Eller så har du skrämts upp av något scenario utan att du ens har upplevt det själv. Sett det på film, hört historier eller fått det återberättat från någon annan som har varit med om något dramatiskt. Och så har du levt det in, drömt om det, varit orolig för att det ska hända dig och fått starka rädslor. Sen utsätts du för något som påminner om händelsen och sen tappar du kontrollen, vilket utlöser en onaturligt stark reaktion. Eller så är du totalt utmattad, kanske sjuk, har varit med om något som har slitit på dig under lång tid eller inte sovit ordentligt på länge. Du har ingen energi kvar för att hantera minsta utmaning och då dyker något stort problem upp som puttar dig ut för kanten. Och din kropp klarar inte av mer påfrestning och reagerar som försvar med en panikångestattack. Du kan genom att prova dig fram upptäcka vad som lugnar ner dig och vad som stressar upp dig. För att med tiden bli bra på att göra saker på ett sätt som minskar risken för panikångest. Men när du väl upplever en attack, sätt dig ner, pressa fötterna i golvet, håll din hand på magen, andas djupt och långsamt för att få tillbaka kontrollen över din kropp. Insikten att din kropp överreagerar på ett hot som inte finns kan hjälpa dig. Din kropp skyddar sig från en påhittad livsfara och kommer lugna ner sig. Den insikten kan ge dig ett perspektiv utifrån som är viktigt för att kunna ta kontroll. Att ta tillbaka sitt liv från panikångest kräver att du hittar ditt sätt att lära dig att leva med den. Samtidigt som du utmanar dig själv och utsätter dig för det som du är rädd för, så att du blir modigare och skapar nya minnen till händelsen där du inte tappar kontrollen. Det får din hjärna att med tiden släppa den överdrivna reaktionen. Så, nu har vi rätt ut olika typer av stress och ångest ytterligare. Kom tillbaka till det här avsnittet när känslan kommer krypandes. Och du behöver påminna dig själv om vilken situation du faktiskt befinner dig i, så du vet vad du vill jobba med. Självdistans i sig gör din ångest mindre dramatisk och insikt skapar trygghet, vilket är precis vad du behöver för att känna dig starkare. Och med den energin du har just nu vill jag rekommendera dig att lyssna vidare på avsnitt 97, Hur bryter jag negativt tänkande? Och avsnitt 87, Hur blir jag mer nöjd med mig själv? Varsågod. När du vill ha den där dagliga inspirationen, då ska du följa sidan på Facebook, Johannes Hansen, eller Instagram. Men såklart även min personliga profil på LinkedIn. Jag är glad att du återkommer till den här podden för syre och styrka. Och att du delar, sprider, tipsar och berättar om den för dina vänner. Så, för att fortsätta inspirera fler till ett modigare och mer genomtänkt liv med mental styrka. Printscreena podden, posta i din story, LinkedIn, Facebook och tagga mig, så får jag ge dig ett hjärta och en knytnäve. Tack för att du gör din egen och min värld större. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram. Det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig, utan att du är rädd men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång var någonting som bara du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel. För att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka, bekvämt att döma. Du behöver ju inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför och går med på det. Men det finns egentligen bara en sak du förtjänar att höra. Och det är tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än.